Du lyssnar på Systerband av Anita Ström i översättning av Leo Gevert, uppläst av mig, Ellen Jelinek. Kapitel 1. Men hjälp mig då! Margrethe såg förtvivlat på den främmande damen som stod bredvid Maren, men insåg i samma ögonblick att det var lönlöst att be om hennes hjälp. Kvinnan måste vara långt över 70 och stödde sig med en käpp. Plötsligt var det som om Margrethe återfick kontrollen över sina tankar. Skulle Ulrik komma loss måste hon klara det ensam. Hon uppammade alla sina krafter och försökte skjuta undan vagnshjulet, men det rörde sig knappt. Ulrik satt lika obönhörligt fast med tyngden av den omkullvälta vagnen över magen och bäckenet. Hjälp! Jag behöver hjälp att skjuta bort vagnen! Ropade Margrethe på nytt, medan hon såg som efter mannen som hade styrt hästekipaget. Kusken måste väl vara här någonstans? Hon fick syn på hästarna som trampade in till och gnäggade och en man som stod i diket på andra sidan vägen. Kusken, som var halvt dold bakom buskarna, stod framåtlutad och kräktes. Vissheten om att varken kusken eller den gamla damen kunde hjälpa henne få loss Ulrik gav henne oanad styrka. Återigen samlade hon kraft och tryckte ifrån med fötterna i sanden. Hon la hela kroppstyngden mot sidan av vagnen medan hon pressade på allt vad hon förmådde. Det knakade för ett ögonblick oroväckande i lederna, men i nästa sekund gav vagnen efter och slog i backen på rätt köl med ett kraftigt brak. Hon kastade sig ner bredvid Ulrik och la örat mot hans bröstkorg, samtidigt som hon bad en stilla bön om att han fortfarande var vid liv. Lyckligtvis hörde hon hans hjärta slå under den sönderrivna skjortan. Bröstet höjde och sänkte sig, men det väsande och gurglande ljudet gjorde henne sjuk av oro. De inre skadorna han hade fått kunde vara fatala. Nu när hans kropp inte längre hade tyngden av vagnshjulet över sig kunde Ulrik riskera att blöda ihjäl inom loppet av sekunder eller minuter. Men hon måste ändå tvinga sig själv att inte tänka, bara handla. Det allra viktigaste nu var att han fick luft och tillräckligt med syre till hjärnan, så fick allt det andra komma senare. Hon la på nytt örat mot bröstkorgen och försökte höra var det rosslande ljuden kom ifrån. Var det lika illa i båda lungorna? Nej, gurglandet och väsandet kom helt klart från högra sidan av bålen. Om hon skulle klara av att hålla honom vid liv tills hjälpen kom, måste han vändas med den skadade sidan ner för att syret i den oskadda lungan skulle kunna utnyttjas maximalt. Kvickt flyttade hon sig så att hon satt vid Ulriks vänstra sida, la armen över hans bröst och rullade honom varsamt så att han blev liggande halvvägs över på höger sida. Hon lyssnade efter hans puls och kunde lättat slå fast att han andades mindre ansträngt nu. Sen tog hon av sig sin sjal, vek ihop den och placerade den försiktigt under hans nacke.
Maren! Margrethe!
Hörde hon någon ropa. Hon var nära att börja gråta av lättnad. Bara det är Jonas, bad hon stumt. Låt det vara Jonas. Men när hon lyfte blicken såg hon Torbjörn Storhaug komma springande mot dem. Han stannade andfått bredvid henne.
Herregud, vad är det som har hänt?
Ulrik räddade livet på sin dotter, men jag är rädd för att han nästan offrade sitt eget. Rösten brast.
Men Maren då? Hur är det med henne?
Hon verkar oskadd, som tur är. Hon nickade mot vägkanten där Maren stod med den gamla damens armar omkring sig och tittade storökt på dem. Torbjörn vände sig bort från henne och skyndade fram till dottern. Han tog sexåringen ur den gamla kvinnans famn och sa något till henne innan han satte sig på huk och kramade Maren. Kvinnan drog sig undan och smet in genom trädgårdsgrinden bakom dem. Hade inte Torbjörn hört vad Margrethe sagt om Ulriks skador? Borde han inte fråga om hon behövde hjälp?
Kunde ni åtminstone inte be kvinnan att ringa efter hjälp? Ropade Margrethe till Torbjörn.
Han skakade på huvudet.
Jag försökte. Hon var fruktansvärt lomhörd och fattade knappt vad jag försökte säga till henne. Men då får du skaffa hjälp.